From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Körsången under detta möte framförs av en kombinerad kör från Brigham Young Universitetet.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville.
Utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder denna session.
We welcome you this afternoon to the second general session.
Vi hälsar er välkomna till denna den andra allmänna sessionen av den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig, broder Uchtdorf, att leda den här sessionen. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet, liksom alla andra som samlats i stavcenter i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Musiken under den här sessionen framförs av en kombinerad kör från Brigham Young Universitetet under ledning av Ronald Staley och Rosalind Hall med Bonnie Goodliffe vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga "Se, dagen gryr och mörkret flyr". Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Gary G. Coleman i det 70:s kvorum.
The morning breaks, the shadows leave, those I am sad. The dawning of a bride. Father who art in heaven.
Kära himmelske fader, helgat vare ditt namn. Vi tackar dig för din storslagna plan, för dina barn som har uppenbarats genom återlösandets kärlek och stort offer. Vi tackar dig, och Gud, för vår profet, president Thomas S. Månsson, som har inröstats denna dag i en högtidlig samling. Och vi ber att du upprätthåller honom och välsignar honom i alla hans behov. Och att vi må förenas i bön för hans del när han för ditt verk framåt här på jorden. Vi är på samma sätt tacksamma för hans ädla rådgivare och för apostlarna och för alla de som predikar ditt ord över jorden. Och må ditt verk gå över jorden och nå ut till nationerna och alla folk. Och må läran, den rena läran, Kristi lära, komma ditt folk till del. Och må dina bröder och dina tjänare bygga upp ditt rike, din kyrka, och försvara ditt folk från storm. Att det må vara ett skydd, och att våra familjer kan bli enade i för evigt. Och vi ber om dina välsignelser över oss denna dag, och att din heliga hand kan stödja dem eller vara med de som talar här idag, och att deras ord ska förstoras, och att vi må känna din tacksamhet för dig och din son. Och vi ber om detta i ödmjukhet och i Jesu Kristi namn. Amen.
This fine choir will now sing
Lean. Vår fina kör sjunger nu Lean on my ample arm. Broder Robert W. Cantwell, chef för kyrkans revisionsavdelning, läser därför upp kyrkans rapport från revisionsavdelningen. Broder F. Michael Watson, sekreterare till första presidentskapet, som denna morgon inröstade som medlem i det 70:s första korum, läser sedan upp kyrkans statistiska rapporten för år 2007. Sedan talar äldste Dallin H. Oaks i det 12 apostlarnas korum till oss.
Oh.
to the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Kära bröder, som föreskrivet genom uppenbarelse i kapitel 120 av Läran och förbunden auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning. Detta råd utgörs av första presidentskapet, de 12 apostlarnas kvorum och presiderande biskopsrådet. Rådet godkände budgetar för kyrkans avdelningar och verksamheter. Efter godkännande av rådet ska kyrkans avdelningar använda medlen enligt godkända budgetar och enligt kyrkans riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning har tillgång till alla uppteckningar och system som behövs för att bedöma att kontrollen är tillräcklig över bidrag till fonder, utbetalningar och skyddandet av kyrkans tillgångar. Kyrkans revisionsavdelning är fristående från alla andra avdelningar och all annan verksamhet inom kyrkan, och personalen består av auktoriserade revisorer, auktoriserade internrevisorer, auktoriserade revisorer för informationssystem och andra kvalificerade yrkesmän. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2007 i allt väsentligt har upptecknats och förfaltats enligt professionella revisionsnormer, godkända budgetar och kyrkans riktlinjer och praxis. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning, Robert W. Cantwell, verkställande chef.
Bröder och systrar, första presidentskapet har utfärdat följande rapport om kyrkans tillväxt och verksamhet för året som avslutades den 31 december 2007. Kyrkans enheter, stavar, 2790. Antal missioner, 348. Antal distrikt, 618. Församlingar och grenar, 27 827. Kyrkans medlemsantal, totalt antal medlemmar, 13 193 999. Ökning av antalet barn med matrikelkort under 2007, 93 698. Nyomvända döpta under 2007, 279 218. Antal heltidsmissionärer, 52 686. Tempel. Templet i Nukalofa, Tonga, återinvigdes under 2007. Antal tempel i verksamhet, 124. Framstående medlemmar som har avlidit sedan april 2007. President Gordon B. Hinckley, kyrkans 15:e president, vid 97 års ålder den 27 januari 2008. President James E. Faust, rådgivare i första presidentskapet och medlem av de 12 apostlarnas kvorum. Syster Ines Bernice Egan Hunter, änka efter president Howard W. Hunter, tidigare president för kyrkan. Syster Ruth W. Faust, änka till president James E. Faust, tidigare rådgivare i första presidentskapet. Syster Leanne C. Neuenschwander, hustru till äldste Dennis B. Neuenschwander i det 70s kvorum. Syster Eunice N.K., änka till äldste F. Arthur K., tidigare medlem i det 70. Syster Janeth R. Cannon, tidigare rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Broder Richard L. Warner, tidigare rådgivare i Söndagsskolans generalpresidentskap.
Mm. A testimony of the gospel is a personal witness born to us. Ett vittnesbörd
om evangeliet är ett personligt vittne som den helige anden bär till vår själ om att vissa fakta av evig betydelse är sanna och att vi vet att det är sanna. Dessa fakta är bland annat gudomens natur och vår relation till dess tre medlemmar, försoningens genomslagskraft och återställelsens realitet. Ett vittnesbörd om evangeliet är inte en reseskildring, en hälsobeskrivning eller ett uttryck av kärlek till familjen. Det är inte en predikan. President Kimball lärde att så snart vi börjar predika för andra så slutar vi bära vårt vittnesbörd. Olika frågor uppstår när vi hör andra bära sitt vittnesbörd eller när vi överväger att bära vårt eget. Under ett vittnesbördsmöte säger en medlem: jag vet att fadern och sonen visar sig för profeten Joseph Smith. En besökare undrar: vad menar han när han säger att han vet det? En ung man som förbereder sig för sin mission undrar om hans vittnesbörd är starkt nog för att han ska kunna verka som missionär. En ung person lyssnar till en förälders eller lärares vittnesbörd. Hur hjälper ett sådant vittnesbörd personen som hör det? Vad menar vi när vi vittnar och säger att vi vet att evangeliet är sant? Jämför denna slags kunskap med: jag vet att det är kallt utomhus. Eller: jag vet att jag älskar min hustru. Det är tre olika slags kunskap som vi lär oss om på olika sätt. Kunskap om utomhustemperaturen kan verifieras med vetenskapliga metoder. Kunskapen om att vi älskar vår maka är personlig och individuell. Den kan inte bevisas med vetenskapliga metoder, men är ändå viktig. Föreställningen att all viktig kunskap grundar sig på vetenskapliga bevis är helt enkelt inte sann. Det finns bevis på evangeliets sanningar, men vetenskapliga metoder kan inte frambringa andlig kunskap. Det är vad Jesus undervisade om då Simon Petrus vittnade om att han var Kristus. Salig är du, Simon, Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Aposteln Paulus förklarade detta. I ett brev till det heliga i Korinth sa han: ingen vet vad som är i Gud utom Guds ande. I motsats till detta så vet vi vad som finns i människan genom människans handlingssätt, och en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Mormons bok lär att Gud uppenbarar sanningen om andliga ting för oss genom den helige andens kraft. I nutida uppenbarelse lovar Gud oss att vi ska erhålla kunskap genom att han ska förkunna det för oss i vårt förstånd och hjärta genom den helige ande. Ett av de bästa med vår himmelske faders plan för sina barn är att var och en av oss personligen kan veta att planen är sann. Denna uppenbarade kunskap kommer inte från böcker, genom vetenskapliga metoder eller från intellektuella funderingar. Liksom aposteln Petrus får vi den kunskapen direkt från vår himmelske fader genom den helige andens vittnesbörd. När vi lär oss om andliga sanningar genom andliga metoder kan vi vara lika säkra på den kunskapen som en akademiker eller forskare är på andra typer av kunskap som de skaffat sig genom andra metoder. Profeten Joseph Smith gav oss ett underbart exempel på detta. När han förföljdes för att han berättade för andra om sin syn, liknade han sina erfarenheter med aposteln Paulus, som förlöjligades och förtalades när han försvarade sig inför kung Agrippa. Allt detta tillintetgjorde dock ej synens verklighet, sa Josef. Han hade sett en syn. Han visste det, och ingen förföljelse kunde förändra den saken.
Så var det med mig, fortsatte Josef. Jag hade förvisso sett ett ljus, och mitt i det ljuset såg jag två personer, och de talade förvisso till mig. Jag hade sett en syn, jag visste det, och jag visste att Gud visste det, och jag kunde inte förneka det. Ej heller vågade göra det. Det var Josef Smiths vittnesbörd. Hur är det med vårt? Hur kan vi få kunskap om och vittna om att det han sa det var sant? Hur får man det vi kallar för ett vittnesbörd? Det första steget mot att få någon slags kunskap är att verkligen önska att få veta. Nästa steg, när det gäller andlig kunskap, är att fråga Gud i innerlig bön. En nutida uppenbarelse lyder: om du beder, ska du få uppenbarelse på uppenbarelse, kunskap på kunskap, och du må lära känna hemligheterna och de frigivande tingen, det som bringar glädje och evigt liv. Alma skrev följande om hur han gjorde det. Se, jag har fastat och bett många dagar att jag själv måtte få kunskap om dessa sanningar. Och nu vet jag för min egen del att det är sanna. Ty Herren Gud har uppenbarat dem för mig genom sin heliga ande. När vi önskar och söker bör vi komma ihåg att man inte kan få ett vittnesbörd genom att vara passiv. För att få det måste vi göra någonting. Jesus lärde: om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Ett annat sätt att söka ett vittnesbörd verkar otroligt när man jämför det med sättet att få annan kunskap. Vi får eller stärker vårt vittnesbörd genom att bära det. En person menar till och med att vissa vittnesbörd är lättare att få när man står upp och bär dem än när man knäböjer och ber om dem. Ett personligt vittnesbörd är grunden för vår tro. Därför är det vi måste göra för att få stärka och behålla ett vittnesbörd av yttersta vikt för vårt andliga liv. Förutom det vi redan nämnt behöver vi ta del av sakramentet varje vecka för att vara berättigade det dyrbara löftet att vi alltid må ha hans ande hos oss. Naturligtvis är anden källan till vårt vittnesbörd. De som har ett vittnesbörd om det återställda evangeliet har också ett ansvar att dela med sig av det. Mormons bok lär att vi ska stå så som vittnen om Gud under alla tider och i allting och överallt var vi är. En av de mest imponerande lärdomar om sambandet mellan vittnesbördets gåva och ansvaret att bära det finns i läran av förbundens 46 kapitel. Uppenbarelsen beskriver olika andliga gåvor. Åt några är det genom den heliga anden givet att veta att Jesus Kristus är Guds son och han blev korsfäst för världens synder. Åt andra är det givet att tro på deras ord, att också de må ha evigt liv om de förbliver trofasta. De som har gåvan att veta har ett uppenbart ansvar att bära vittnesbörd så att de som har gåvan att tro på deras ord också kan få evigt liv. Det har aldrig funnits ett större behov för oss att kungöra vår tro i enskilda samtal och offentligt. Vissa hävdar att de är ateister, men många är öppna för ytterligare sanningar om Gud. För de som uppriktigt söker behöver vi bekräfta Gud Faderns existens, vår Herre och Frälsare Jesu Kristi gudomliga mission och återställelsens realitet. Vi måste modigt dela med oss av vårt vittnesbörd om Jesus. Var och en av oss har många tillfällen att berätta om vår andliga övertygelse för vänner och grannar, arbetskamrater och bekanta. Vi bör använda oss av dessa tillfällen till att uttrycka vår kärlek till frälsaren, vårt vittnesbörd om hans gudomliga mission och vår beslutsamhet att tjäna honom. Våra barn behöver också höra oss bära vårt vittnesbörd ofta. Vi bör också stärka våra barn genom att uppmuntra dem att mäta sina framgångar i tillväxten av sitt vittnesbörd. Inte bara genom de utmärkelser de får genom stipendier, sporter eller andra skolaktiviteter. Vi lever i en tid när en del förvränger trosbekännelserna hos dem de kallar mormoner och till och med förtalar oss på grund av detta. När vi ställs inför sådana förvrängningar är det vårt ansvar att klargöra vår lära och det vi tror på. Vi bör berätta vad vi tror på istället för att låta andra få slutordet och förvränga det. I sådana tillfällen behöver vi bära vårt vittnesbörd, vilket kan göras enskilt till en bekant eller offentligt i en liten eller stor grupp. När vi vittnar om det vi vet bör vi alltid följa uppmaningen att tala med saktmodighet och ödmjukhet. Vi bör aldrig vara överlägsna, skarpa eller nedlåtande. Som aposteln Paulus lärde bör vi tala om sanningen i kärlek. Vem som helst kan förkasta vårt vittnesbörd, men ingen kan motbevisa det. Som avslutning vill jag hänvisa till sambandet mellan lydnad och kunskap. Medlemmar som har ett vittnesbörd och som handlar efter det under vägledning av kyrkans ledare anklagas ibland för att lyda blint. Naturligtvis har vi ledare och naturligtvis är vi skyldiga att följa deras beslut och vägledning vad gäller kyrkans verksamhet och utförande av nödvändiga prästadömsförrättningar. Men när det handlar om att lära sig och känna till evangeliets sanningar, vårt personliga vittnesbörd, har vi var och en direktkontakt med Gud, vår evige Fader och hans son Jesus Kristus, genom den heliga andens mäktiga vittne. Det är vad våra kritiker inte förstår. Det förbryllas av hur vi kan vara eniga i att följa våra ledare och ändå vara oberoende vad gäller personlig kunskap. Kanske kan en del av förbryllelsen som vissa känner klargöras genom det faktum att var och en av oss har två olika förbindelser med Gud. Den ena förbindelsen är ledningen av kyrkan genom vår profet och andra ledare. Den förbindelsen, vilken handlar om lära, förrättningar och bud, resulterar i lydnad. Vi har också en förbindelse genom vårt personliga vittnesbörd, vilken leder direkt till Gud. Den har att göra med hans existens, vår relation till honom och sanningen i hans återställda evangelium. Den förbindelsen resulterar i kunskap. Dessa två förbindelser stärker varandra. Kunskap uppmuntrar till lydnad och lydnad ökar kunskap. Vi handlar alla efter eller lyder vår kunskap. Oavsett om det handlar om vetenskap eller religion, lyder vi inte blint när vi handlar efter kunskap som är relaterad till vår handling. En vetenskapsman får och handlar efter erkända rapporter om innehållet i eller villkoren för ett visst experiment. När det handlar om religion är en troendes kunskapskälla andlig, men principen är densamma. Vad gäller de sista dagars heliga, när den heliga anden vittnar för vår själ om sanningen i det återställda evangeliet och kallelsen av en nutida profet, så är vårt beslut att följa dessa lärdomar inte blind lydnad. När vi vittnar måste vi alltid undvika arrogans och stolthet. Vi bör minnas hur ett folk i Mormons bok tillrättavisades som var så stolta över det stora ting Gud hade givit dem att de angrep sin nästa. Jakob sade att detta var en vederstygglighet för honom som skapat allt kött, eftersom en person är lika mycket värd i hans ögon som en annan. Senare varnade Almos. I
skolan ej anse en person högre än en annan. En människa ska icke tro sig stå över en annan. Jag avslutar med mitt vittnesbörd. Jag vet att vi har en himmelsk fader vars plan för oss för oss till jorden och ger oss villkoren och målet för vår eviga färd. Jag vet att vi har en frälsare, Jesus Kristus, vars undervisning klargör planen och vars försoning skänker oss förvissningen om odödlighet och möjligheten till evigt liv. Jag vet att Fadern och Sonen visar sig för profeten Joseph Smith för att återställa evangeliets fullhet i dessa sista dagar. Och jag vet att vi idag leds av en profet, president Thomas S. Monson, som bär nycklarna till att bemyndiga prästens bärare att utföra de förrättningar som fastställs för vår framåtskrivande mot evigt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Robert.
Vi har nu nöjet att få lyssna till Robert D. Hales i de 12 apostlarnas korum. Därefter får vi lyssna till Gerald N. Lund i de 70:s korum. Hälsa Hales.
I like you appreciated the participation in the solemn assembly.
Liksom ni så tyckte jag om att delta i den högtidliga församlingen. Men jag vill säga en speciell sak om detta. När vi höjde våra händer i högtidlig församling så var det ingen omröstning. Utan vi gav ett personligt löfte att stödja och uppehålla Herrens befallningar och Guds profet. Jag var så tacksam att tillsammans med er få delta i detta och höja min högra hand. Mina bröder och systrar, under de senaste månaderna har jag haft en upplevelse som gjort mig mycket ödmjuk och fått mig att reflektera över livets gåva. Under loppet av min upplevelse begrundade jag ständigt mitt vittnesbörd om Gud, vår eviga himmelske fader och hans äldste son, vår frälsare och återlösare Jesus Kristus, och hur jag fått detta vittnesbörd om Fadern och Sonen. Människor över hela världen med olika trosbekännelser och övertygelser kämpar med frågan: vem är Gud? Vad är hans relation till Jesus Kristus? Och vad är vår relation till dem? Jag vet med säkerhet att vår himmelske fader och Jesus Kristus lever. Försoningen är verklig. Gud, Fadern och Jesus Kristus är olika, åtskilda, odödliga varelser. De känner oss var och en, och de hör och besvarar våra uppriktiga böner. Frälsaren vittnade för invånarna i den nya världen. Jag vittnar om Fadern, och Fadern vittnar om mig, och den heliga anden vittnar om Fadern och mig. Den heliga anden har vittnat för mig om att allt detta är sant. Jag började få mitt vittnesbörd i min ungdom när jag funderade över de 13 profetiska uttalanden som kallas trosartiklarna, skrivna av Joseph Smith för att beskriva vår tro. Det var i primär som jag lärde mig de här. Det här är grundläggande satser om Jesu Kristi återställda evangelium. Första lyder så här: vi tror på Gud, den eviga Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den heliga anden. Joseph Smith kände till gudomens natur bestående av de tre medlemmar genom personlig upplevelse. När han var 14 år gammal ville han veta vilken av de många kristna samfunden han skulle sluta sig till. I Bibeln, Jakobs brev i Nya Testamentet, läste han: om någon av er brister i visdom ska han be till Gud. I lydnad knäböjde han i bön och besöktes av Gud, Fadern och hans son Jesus Kristus. Han beskrev dem som två personer vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över honom i luften. En av dem talade till honom, nämnande honom vid namn och sa, pekande på den andra: denne är min älskade son, hör honom. Allt sedan min barndom har Joseph Smiths upplevelse varit en ledstjärna för mig. Och det kan det vara för oss alla. Den unge profeten lärde sig sanningen om vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus. För han sökte i skrifterna efter sin himmelske faders vilja och lydde sedan trofast. Frälsaren var ett fullkomligt exempel på detta mönster enligt det som står i Bibeln. När Jesus var 12 år gammal tog hans mor Maria och hans jordiske far Josef honom till templet och fann honom där undervisande. Och Jesus frågade dem: visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Men Jesus talade ju inte om sin far, jordiske far Josefs angelägenhet. Han talade om det som tillhörde hans bokstavliga eviga fader i himlen. Sättet var på Gud fadern presenterade sin son vid flera tillfällen är betydelsefullt. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och en röst från himlen sa: denne är min älskade son, i honom har jag min glädje. Återigen på förklaringsberget, ur molnet kom en röst: denne är min son, den utvalde, lyssna till honom. När Jesus uppenbarade sig på den amerikanska kontinenten presenterades han på samma sätt: se, min älskade son, i vilken jag har funnit behag, i vilken jag har härliggjort mitt namn, hör honom. Och sen, nästan 2000 år senare, uttalade samma ord till den unge Joseph Smith: denne är min älskade son, hör honom. Det är av särskild betydelse att när helst vår himmelske fader vill presentera sin son för oss befaller han oss att lyssna, att höra Jesu ord. Vem är denne Jesus? Han deltog tillsammans med sin fader i världens skapelse och var under sin faders ledning ansvarig för skapandet av allt på jordens yta. Otaliga världar har jag skapat, och jag skapade också dem för min egen avsikt. Och genom sonen, som är min enfödde, skapade jag dem. Jesus Kristus är Faderns enfödde son i köttet. Han är vår medlare inför Fadern. Han är frälsaren som gav sitt liv för oss och som för vår talan inför Fadern. Därför ber vi till vår himmelske Fader i hans sons Jesu Kristi namn. Sonen, Jesus, är inte samma varelse som sin fader, men han liknar sin fader. Också han är en förhärligad varelse med makt och myndighet. Det är mycket upplysande och vidrör vårt hjärta att begrunda hur Jesus talade med sin fader i sin stora medlingsbön som finns i Bibeln, i Johannes evangeliet. Är det omisskännligt att Jesus erkänner sig vara sonen. Lyssna till hans ord när han berättar för sin fader i himlen om att han trofast genomfört sin jordiska mission. Han sa: jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. De ord som du har gett mig har jag gett dem, lärjungarna, och de tror att du har sänt mig. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Under frälsarens verksamhet blev lärjungarna verkligen ett men inte som fysiska kroppar. De blev eniga i ändamål och kärlek. Det är denna enighet hos Gud, Fadern och hans son Jesus Kristus som omtalas i skrifterna. De är åtskilda varelser, men de är förenade i sitt ändamål, i sin kärlek till oss och i arbetet de utför till vår förmån. Frälsaren fortsatte sin bön: Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Så gärna Jesus ville att vi skulle känna Fadern så som han gjorde. Han bad: rättfärdiga Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig. Och de, lärjungarna, vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Jesus visade sin stora kärlek till dem som valde att följa honom när han bad för deras säkerhet. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Han bad för oss, bröder och systrar, och sedan bad vår frälsare kärleksfullt att de, alltså vi, skulle få vara tillsammans med honom igen. Fader, jag vill att där jag är ska också de som du har gett mig vara med mig. När Jesus förberedde sig för försoningsoffret bad han till sin fader i Getsemane örtagård, där han påtog sig hela mänsklighetens synder, sorger och lidande. Under dessa ensamma timmar klargjorde han igen att han inte genomförde sitt eget verk. Han bad: min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. I denna för oss allra viktigaste stund talade han inte till sig själv och förlitade sig inte på sin egen styrka. Han bad till sin himmelske fader, Gud den allsmäktige, att stödja honom och hjälpa honom utföra för sin faders vilja. Och hans fader sände en ängel från himlen som gav honom kraft. Jag älskar den kärlek som Fadern har till sin son och till oss. Från världens begynnelse till den sista stunden på korset har frälsaren uträttat det som tillhör hans fader. Han slutförde verket han blivit sänd att utföra. Därför undrar vi inte över vem han talade till när han sa på korset: det är fullbordat. Och ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Han visste att han bad till sin himmelske fader. Jag vittnar om att frälsaren lever. Han är faderns enfödde och han ska återvända till denna jord för att regera här. Han är Jesus Kristus, Israels helige, full av nåd, barmhärtighet och sanning. Se, det är han som kommer för att borttaga världens synder. Ja, varje människas, vilken tror orubbligt på hans namn. Han är Guds bokstavliga son som uppstod från de döda på den tredje dagen och verkliggjorde uppståndelsen för alla som kommer till jorden. Jag vittnar också om att Gud, vår evige fader, lever och älskar var och en av oss, för vi är hans barn. Så stor är hans kärlek att han sände sin enfödde son till världen på det att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Som en Herren Jesu Kristi apostel vittnar jag om sanningen som finns i skrifterna. Det som har blivit uppenbarat för mig kan bli uppenbarat för er genom den heliga anden, genom er lydnad och önskan. Frälsaren lärde oss under sin jordiska verksamhet att denna stora sanning gäller oss alla. Och vad helst i bedjen fadern om i mitt namn som är rätt, troende att i skolan få se, det skall givas eder. Jag vittnar för er om att jag har kunskap om dessa saker som jag har talat om, och jag vet att de är sanna. Att ni må söka efter samma visshet i ert hjärta, och är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Idag vill jag tala om hur viktigt det är att öppna hjärtat för den helige anden. Efter dopet konfirmeras vi och får den helige andens gåva. Detta är en gudomlig gåva. Den helige anden tröstar, undervisar, varnar, upplyser och inspirerar oss. Nefi upptryckte det mycket enkelt. Om I vill inträda medelst den rätta vägen, undfå den heliga anden, så ska denne visa er allt vad I skolan göra. Vi behöver den heliga andens hjälp för att trycka oss igenom det, enligt aposteln Paul, svåra tider vi lever i. Den heliga anden är en person som består av ande, vilket gör det möjligt för honom att bo i vårt hjärta och tala direkt till varandra. Andens röst beskrivs som en mild och stilla röst som viskar till oss. Hur kan en röst vara stilla? Varför liknas den vid en viskning? Därför att anden nästan alltid talar till vårt sinne och hjärta snarare än till våra öron. President Boyd K. Packer har sagt: den heliga anden talar med en röst som du känner snarare än hör. Vi känner saker och ting i vårt hjärta. Profeterna lär oss i skriften att personlig uppenbarelse är nära knutet till hjärtat. Till exempel, Mormon, han lärde: till följd av ödmjukhet och mildhet i hjärtat kommer den helige andens besök. Alma sa: den som vill förhära sitt hjärta erhåller en mindre del av ordet, men åt den som icke vill förhärda sitt hjärta gives den större delen av ordet. Helaman lärde: deras själar vore fyllda med glädje och tröst tack vare att de överlämnade sina hjärtan åt Gud. Och psalmisten skrev helt enkelt: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Är inte det något som vi alla vill ha? Att få besök av den helige anden. Att ha Herren närmare oss. Att finna glädje och tröst i livet. Om så är fallet, är det ytterst väsentligt att vi i det här livet noggrant utvärderar vårt hjärtas tillstånd. Hjärtat är en mjuk och öm plats. Den är mottaglig för både positiv och negativ inflytande. Andra kan skada det. Synd kan göra det okänsligt. Och kärlek kan göra det mjukt. Vi lär oss tidigt i livet att bevaka våra hjärtan. Det är som om vi bygger ett staket med en grind runt hjärtat. Ingen får komma in genom den grinden utan vår tillåtelse. Ibland kan staketet runt hjärtat liknas vid ett lågt spjälstaket med en skylt där det står välkommen. Andra hjärtan har blivit så skadade eller gjort så okänsliga av synd att de har byggt ett 2 meter högt kättingstängsel med taggtråd runt om sig. Grinden är försedd med hänglås samt en stor skylt med tillträde förbjudet. Låt oss tillämpa tanken om en port till hjärtat genom vi får personlig uppenbarelse. Nefi lärde: ty när en människa talar genom den helige andens kraft, så bringer denna kraft det till människobarnens hjärta. Äldste David A. Bednar uppmärksammar oss på ordet till. Lägg märke till hur andens kraft bringar budskapet till, men inte nödvändigtvis in i hjärtat. Till sist är det så att innehållet i budskapet och den helige andens vittnesbörd endast tränger in i hjärtat om mottagaren tillåter det. Så varför bara till hjärtat? Den personliga handlingsfriheten är så helig att vår himmelska fader, trots sin oändliga makt, aldrig tvingar människor hjärtat. Många försöker göra det, men Gud gör inte det. Eller med andra ord, Gud låter oss vara vårt eget hjärtas väktare eller portvakt. Vi måste av vår egen fria vilja öppna hjärtat för anden, för han tvingar sig aldrig på oss. Så hur öppnar vi hjärtat? I bergspredikan sa frälsaren, saliga är de renhjärtade. Det ska se Gud. Om något är rent är det inte förorenat eller befläckat av sådant som inte tillhör det. Renhet i hjärtat är förvisso ett av de viktigaste kraven för att få inspiration från Gud. Ingen av oss har ett fullkomligt hjärta, men ju flitigare vi strävar efter att eliminera orenheter eller ta bort så som inte hör dit, ju mer öppnar vi vårt hjärta för den heliga anden. Notera profeten Jakobs härliga löfte. O alla i som är en renhjärtade, upplyften edra huvuden och anammen Guds behagliga ord samt mätten eder på hans kärlek. I Liberty-fängelset fick profeten Joseph Smith en uppenbarelse som beskriver tillståndet hos somliga hjärtan. Se, många är och kallade, men få är och utvalda. Och varför är rika utvalda? Medan deras hjärtan är och hängivna till det ting som hör denna världen till och det eftersträva ära av människor. Många i världen lever nu i framgångsrika och fridfulla omständigheter. I Mormons bok ser vi att framgång ofta ledde folket bort från Herren, och Mormon varnade. Vi kunde se att just då han gynnar sitt folk, ja, genom att föröka deras åkrar, flockar och jordar, guld och silver och dyrbarheter av varje slag och art. Det är just då som de förhärdar sina hjärtan och glömmer Herren sin Gud. Herren nämnde tre naturliga följder av att vara hängiven de världsliga tingen. Först söker vi att dölja våra synder istället för att omvända oss från dem. Därnäst söker vi tillfredsställa vårt högmod och våra fåfänga ambitioner istället för att söka efter det som har Gud till. Och slutligen börjar vi utöva orättfärdig kontroll över andra. Lägg märke till att högmod är en naturlig följd av att fästa hjärtet vid världsliga ting. Högmod gör snabbt hjärtat okänsligt för andliga maningar. Herren sa till exempel, jag, Herren, är missnöjd med min tjänare Signe Rigdon, medan han upphöjer sig i sitt hjärta och icke mottager råd, utan bedrövar anden. Jämför det med följande löfte. Var ödmjuk, så ska Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner. I uppenbarelsen i Liberty-fängelset beskrev Herren följden av ett världsligt hjärta. Se, då undandrager sig himlarna för oss. Guds ande bedrövas, och se, förrän han vet något därom är han överlämnad åt sig själv. Bröder och systrar, i dessa mycket svåra tider har vi inte råd att bedröva anden och bli överlämnade åt oss själva. Jag upprepar, vårt hjärtas tillstånd påverkar direkt vår mottaglighet för det andliga. Låt oss dagligen sträva efter att öppna hjärtat för anden. Eftersom vi är vårt hjärtas väktare kan vi välja att göra så. Vi väljer det som får tillträde eller inte. Lyckligtvis är Herren ivrig att hjälpa oss att välja klokt. Jag avslutar med vittnesbörd om två av Herrens löften för de som väljer att komma till honom. Därför, mina älskade bröder, bedjen till Fadern av allt hjärta, att i mån vara fyllda med hans kärlek, att vi måtte bli renade alldeles så som han är ren. Och så den gripande förkunnelsen från aposteln Paulus. Allt förmår jag i Kristus som ger mig kraft. Det är min bön att vi alltid må be Kristus att stärka vårt hjärta och fylla det med kärlek. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing Redeemer.
Kören och församlingen sjunger nu: Han kommer, förlossaren för Israels hus. Sedan talar Carlos H. Amado och William R. Walker i det 70-års korum till oss. Därefter får vi lyssna till äldste Richard G. Scott i det 12 apostlarnas korum.
This is the 178th annual general conference.
Det är den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Allt
det som Kristus gjorde för vår frälsning är unikt. Han lyckades utföra sitt återlösande arbete under endast cirka 3 verksamhetsår. Idag vill jag betona 3 syften med att frälsaren behövde komma till jorden. Det första och största syftet var den ojämförliga och oerhörda uppgift han fick från sin fader. Att utföra ett oändligt och evigt offer för hela mänskligheten. Som vår himmelske faders enfödde son i köttet ärvde han alla sin faders gudomliga egenskaper. Och av sin jordiska mor Maria ärvde han dödliga egenskaper. Endast hans offer kunde rädda oss från vårt dödliga och fallna tillstånd. Han kom till världen med det specifika syftet att ge sitt liv, eftersom endast hans liv kunde ge oss evigt liv. Ingen dödlig varelse, varken i det förflutna, det nuvarande eller i framtiden på jorden, har levt eller kommer att leva för att sona våra synder. Han är vår frälsare och återlösare. Han kommer att återvända för att regera och leda oss med stor makt och härlighet. Det andra syftet med att han skulle leva bland oss var att undervisa om läran han fick från sin fader, bland annat frälsningens och upphöjelsens förordningar och förbund. Hans lära är en kärlekens, förlåtelsens och nådens lära. Den visar hur man lever i frid och harmoni bland människorna och återvänder hem för att bo hos Gud. Hans tredje syfte var att bygga upp riket genom att tjäna andra. Detta var ett annat slags ledarskap. Tjänande är ett karaktärsdrag hos hans efterföljare, en gudomlig egenskap. Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, till det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Han levde för att predika rikets evangelium och för att bota alla slags sjukdomar. Att undervisa om hans lära och tjäna vår nästa är två ansvar vi tog på oss i dopet. Det omdanar oss till hans sanna tjänare. Vid ett tillfälle när han hade undervisat om sin lära förbarmade han sig över folket och utförde ett mirakel genom att mångdubbla bröd och fiskar och ge dem att äta. Sålunda visade han oss att han var barmhärtig och ville tjäna andra. Nästa dag samlades ännu fler personer på grund av maten de hade fått. Han lärde dem med bestämdhet och med ett evigt perspektiv. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Som kyrka bör vi giva den hungriga att äta, bistå den sjuka, kläda den nakne och ge tak över huvudet till en nödställde. Genom fastoffer lindrar vi medlemmarnas grundläggande och trängande behov. Och med välfärdsplanen kan vi hjälpa till med att tillgodose deras långsiktiga behov. När naturkatastrofer sker hjälper vi genom vårt humanitära arbete våra bröder och systrar som inte är medlemmar i vår kyrka. Utan att försumma dessa timliga behov fortsätter Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, enligt Herrens befallning, sitt ädlaste och mest upphöjda tjänande verk. Arbetet med att välsigna alla människor genom att undervisa dem om Kristi lära och inbjuda dem att ta emot de frälsande förrättningarna så att de kan få odödlighet och evigt liv. Jag vet att Gud älskar oss. Han låter oss utöva vår handlingsfrihet även när vi missbrukar den. Han tillåter oss att fatta våra egna beslut. Kristus kan inte hjälpa oss om vi inte litar på honom. Han kan inte undervisa oss om vi inte tjänar honom. Han tvingar oss inte att göra det som är rätt, men han visar oss vägen när vi beslutar oss för att tjäna honom. Nog är det så att Kristus, för att vi ska kunna tjäna i hans rike, kräver att vi ska erfara en förändring i tanke och attityd. Till huru kan en människa känna den herre som hon icke tjänat, som är en främling för henne och som är fjärran ifrån hennes hjärtas tankar och uppsåt. Jag vittnar om att när vi tjänar vår medmänniska så lär vi känna Herren. Tjänande stärker vår tro och gör oss funktionsdugliga i hans rike. Tjänande ger oss syfte och mål i livet. Det för oss närmare Gud och hjälper oss förädla vår gudomliga natur. Det lär oss att älska och förstå vår nästa. Och det hjälper oss att glömma våra personliga begär, vilket eliminerar själviskhet, stolthet och otacksamhet. Det lär oss att tänka på andras behov, vilket gör det möjligt för oss att utveckla de dygder som frälsaren har. Vänlighet, kärlek, tålamod, förståelse och enighet ökar när vi tjänar, medan intolerans, avundsjuka, girighet och själviskhet minskar eller försvinner. Ju mer vi ger av oss själva, desto mer ökar vår förmåga att tjäna, förstå och älska. De som tjänar söker alltid att behaga Gud och leva i harmoni med honom. De är fyllda av frid. De har en glad läggning och en vänlig anda. De som tjänar strävar efter att förädla, bygga upp och lyfta sin nästa. Därför ser de det goda hos andra och söker inte anledning och har inte tid till att känna sig förolämpade. De utvecklar dygden att be för de som kritiserar. De förväntas inte uppmärksamhet eller belöning. De har Kristi kärlek. De som är tjänare är alltid villiga att dela med sig av det de har och det de vet under alla tider, överallt och med alla. De som tjänar, till och med under motgångar, bibehåller ett levande hopp om en bättre framtid. De fortsätter att stå fasta mitt under kriser eftersom de grundar sitt hopp på Kristus. De som tjänar tackar ja till sina uppdrag i ödmjukhet. De inser sina begränsningar, men är övertygade om att två personer kan utföra allt så länge som en av dem är Gud. Med gudomlig inspiration förkunnade kung Benjamin: när I står i edra medmänniskors tjänst, är ni blott i eder Guds tjänst. De som tjänar har en större insikt i Guds personlighet och karaktärsegenskaper. De som tjänar hängivet, även när saker och ting inte blir som planerat, blir inte lika lätt missmodiga, uttröttade eller frustrerade, eftersom löftet om sinnesfrid och den heliga andens sällskap aldrig lämnar dem. Kyrkan har 10,000-tals medlemmar som osjälviskt tjänar i över 170 länder på många olika språk. De tjänar osjälviskt genom att leda, undervisa och ta hand om andra, utan lön eller materiell belöning, utan applåder eller världsligt erkännande. De ger av sin tid, sina talanger och sina resurser. De offrar allt de har och tjänar effektivt och underbart väl. Efter en viss tid blir de avlösta så att andra får tillfälle att tjäna. På grund av hans lära och hans tjänande välsignar den återställda Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga ständigt dess medlemmar. Vi tackar Gud för alla er trofasta heliga som har känt tjänandets glädje. Och det är vår bön att Gud alltid välsignar er för det. I Jesu Kristi namn. Amen.
What a blessing and privilege it is for us to sustain President.
Vilken välsignelse och förmån det är för oss att ha inröstat president Thomas S. Monson, president B. Henry B. Eyring och president Dieter F. Uchtdorf som nya första presidentskapet för Herrens kyrka. Det var under uppväxtåren i västra Kanada som jag först lärde mig hur viktigt första presidentskapet är. När jag besökte farmor och farfar Walker var det första jag såg i hallen ett inramat foto av kyrkans första presidentskap. Jag minns det så väl. Det verkade stå där som vaktposter för att hälsa alla som steg in. Det vackra färgfotot föreställde president George Albert Smith och hans rådgivare J. Reuben Clark och David O. McKay. Jag älskade den bilden. De såg så stiliga och värdiga ut. Och jag visste att de var Guds profet och hans rådgivare. Denna tavla som hängde i hallen hos mina farföräldrar hade ett starkt inflytande på mig. Jag bodde i den lilla präriestadien Raymond, där mina farföräldrar bodde.
Jag kunde gå till deras hem, så jag gick dit ofta. Jag minns att jag ofta stod ensam och tyst i hallen och vördsamt tittade på bilden av första presidentskapet. Och jag minns att jag undrade varför mina farföräldrar tyckte det var så viktigt att hedra första presidentskapet genom att hänga en bild på dem på en sån synlig plats i hemmet. Alla som steg in såg den. Kanske viktigast av allt var att deras barn och barnbarn ständigt påmindes om det som var ytterst viktigt i farmor och farfars hjärta och liv. Åratal senare insåg jag att denna bild av första presidentskapet motsvarade Josuas vackra ord: "Välj idag vem ni vill tjäna, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren." Alla som steg in i James och Fanny Walkers hem visste att dessa ord var inristade i deras hjärtan. Men vi och vårt hus, vi vill tjäna Herren. Som deras sonson visste jag det och har aldrig glömt det. När jag var pojke förstod jag inte betydelsen av att det fanns tre personer i första presidentskapet istället för bara en president. Jag visste att min far förstås var en han var en av tre män i biskopsrådet och tjänade som rådgivare till biskop Geo Hecken. Jag visste att min farfar var stavspresident och han hade två rådgivare vid sin sida, president John Allen och president Leslie Palmer. I båda fallen bestod ett presidentskap inte bara av en man som ledare, utan tre som ledde tillsammans. I primär hade jag lärt mig att i trosartiklarna, och jag kom att älska dem. Och unga män och barn lär sig och uppskattar kyrkan mer när man lär sig fundamenten i kyrkan. Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna dess förordningar måste kallas av Gud genom profetia och handpåläggning av den som har myndighet. År 1835 uppenbarade Herren för profeten Josef den rätta ordningen för presidentskap i kyrkan. Om nödvändighet måste det finnas presidenter eller presiderande ämbetsmän. Tre presiderande högpräster av det melkisedeska prästerömmet, valda av kyrkans medlemmar och avskilda och ordinerade till det ämbetet samt understödda av dem med förtroende, tro och bön, bildar ett korum av kyrkans presidentskap. Ett korum av tre presidenter, inte en president och två vicepresidenter, utan tre presiderande högpräster. Ett korum av tre presidenter, första presidentskapet för Herrens kyrka. Världen använder sig inte av en sådan organisation, men det är på det här sätt som Herren organiserade sin kyrka. Det får mig att minnas ett skriftställe: "Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar." Omkring min sjunde födelsedag lärde jag mig lite om successionen i presidentskapet när president George Albert Smith avled. En tid senare sattes det upp en ny och vacker bild i farmor och farfars hall som föreställer president David O. McKay och hans rådgivare Stephen L. Richards och J. Reuben Clark Jr. Som pojke förstod jag inte den djupa innebörden i eller hur successionen för presidentskapet går till. Men jag visste att profeten hade dött, att vi leddes av en ny Guds profet med två rådgivare vid sin sida. När jag var 13 år blev jag inkallad till biskop Murray Holts kontor, där han kallade mig att tjäna som president vid diakonernas korum. Han sa att jag måste gå hem och be om vilka mina rådgivare skulle vara. Han lärde mig att Herren skulle hjälpa mig med det beslutet. Och det gjorde han. Sen lärde jag mig om rådgivare och jag började förstå varför Herren har presidentskap och inte bara presidenter som leder hans kyrka. Jag älskade mina rådgivare i diakonernas korum och vi bad och arbetade hårt tillsammans för att hjälpa pojkarna i vårt korum. Biskop Holt lärde mig mönstret för presidentskap och lärde mig hur ett presidentskap borde fungera i Herrens kyrka. När jag senare tjänade som president för andra korum visste jag redan hur viktigt det var att ha rådgivare, och jag visste att Herren skulle hjälpa mig att välja dem, precis som min biskop hade lärt mig. Som president för diakonernas korum och senare som biskop och statspresident visste jag att den eventuella vishet, insikt eller förmåga jag hade skulle mångfaldigt förstärkas när jag lät mina rådgivare vara med på det beslut som behövde fattas. Jag lärde mig att fördelarna av att tjäna tillsammans som ett presidentskap var storartade och stärkande. Jag förstod varför Herren bestämt att hans kyrka skulle ledas av 3 presiderande högpräster och att ett sådant ledarskapsmönster skulle användas i nästan hela kyrkan. Herren sa, jag ska giva er ett mönster för allt, att icke mån bliva förledda. Han har gett oss mönstret för ledarskap. Med undantag av det 12:s och det 70:s korum så leds alla kyrkans korum av en president och 2 rådgivare. Dessutom så leds biorganisationerna på alla nivåer av en president och 2 rådgivare. Alla välsignelser och fördelar som kommer av att tjäna tillsammans som ett presidentskap gäller såväl biorganisationer som prästerömmets korum. Var och en av oss som tjänar i presidentskap överallt i kyrkan borde se upp till första presidentskapet som vårt mönster och föredöme när vi genomför vårt förvaltarskap. Vi borde sträva efter att likna dem och att arbeta tillsammans i kärlek och harmoni som de gör. President Hinckley talade ofta om hur viktiga rådgivare är. Han sa, Herren satte de rådgivare där i en avsikt. Han sa vidare, varje morgon, utom måndag, samlas första presidentskapet till möte och jag ber då president Faust lägga fram sina ärenden och vi diskuterar dem och fattar beslut. Därefter ber jag president Monson lägga fram sina ärenden och vi diskuterar och fattar beslut. Sen lägger jag fram mina ärenden och diskuterar dem och fattar beslut. Vi arbetar tillsammans. Man kan inte ha en enmansverksamhet i ett presidentskap. Rådgivare. Så underbart det är att ha rådgivare. De räddar dig från att göra fel och de hjälper dig att göra rätt. Slut på citatet. En rådgivare till Joseph F. Smith beskrev en gång första presidentskapets rådplägning. När ett fall lades fram för kyrkans president diskuterade han och hans rådgivare det och övervägde det noggrant tills det kom fram till samma beslut. Detta borde vara mönster för alla presidentskap. I uppenbarelserna står det att vi ska fatta våra beslut i korum och presidentskap i rättfärdighet, i helighet och hjärtats ödmjukhet, mildhet och tålamod samt i tro, dygd, kunskap och broderlig vänlighet. Herren har gett oss mönstret. Vi har inröstat kyrkans nya presidentskap idag och vi borde följa den. Klokhet och styrka kommer till oss när vi ser upp till första presidentskapet som vårt ideal och mönster för ledarskap. Och våra familjer kommer välsigna storligen när vi lär våra barn och barnbarn att älska och stödja kyrkans ledare. När jag som ung pojke stod i farföräldrarnas hem visste jag att vi leddes av gudsmän som Herren placerat där för att leda oss. Och jag vet det nu. Jag vittnar om att detta är Herrens Jesu Kristi verk och att vi leds av hans apostlar och profeter. Jag vittnar om att seniorapostern president Thomas S. Monson har kallats av Gud och att med dessa 2 ädla rådgivare vid sin sida kommer det att leda oss i enlighet med Herrens sinne och vilja, vars kyrka detta är. I Herren Jesu Kristi heliga namn. Amen.
I bear solemn witness of how deeply I love.
Jag bär ett djupt vittnesbörd hur djupt jag känner att president Monson, hur djupt jag känner att han är kallad och att jag vill göra det som han kallar mig att göra. Vissa ämnen är så känsliga och så starkt personliga och kan väcka så störande känslor att de sällan tas upp på offentligen. Men om de behandlas på ett milt och medkännande sätt i sanningens ljus kan en dialog om dessa ämnen skänka större insikt och lindring av smärtan, helandets välsignelse och till och med undvika ytterligare tragedier. Det är min stark önskan att framlägga en väg till lindring som jag talar till er som lider av de förkrossande följderna av mental, verbal och fysisk och särskilt sexuella övergrepp. Jag talar också till er som orsakar dem. Jag kommer att inrikta mig på sexuella övergrepp, men råd han ger kan även hjälpa offer för annan slags övergrepp. Min avsikt är att spegla det gudomliga helande ljuset så att det kan skingra lidandes mörka moln som skapats av andras orättfärdiga handlingar. Må jag få hjälp med att tala om detta på ett sätt som är enkelt att förstå, som erbjuder hjälp och inte ytterligare försvårar ett sargat liv. Det är också troligt att större förståelse, medvetenhet och lyhördhet kan bidra till att resten av oss kan hjälpa till med att klara upp eller förhindra tragiska övergrepp om ytterligare offer. Men denna synd är så utbredd i världen att den kan ha rört till någon ni älskar. Den skapar ofta så mycket djup smärta som kan övervinnas. Och jag vill tala om hur man kan helas från den. Jag tar upp det på ett vördnadsfullt för att jag avser att bidra till att hela och inte riva upp smärtsamma minnen. Handlingsfriheten är en viktig del av vår himmelske faders lyxalighetsplan. Han förstod att en del av hans andebarn skulle använda denna handlingsfrihet på fel sätt och därigenom skapa svåra problem för andra. Vissa skulle till och med kränka heliga ansvar som fäder eller familjemedlemmar som förgriper sig på ett oskyldigt barn. Eftersom vår himmelske fader är fullständigt rättvis måste det finnas ett sätt att övervinna det tragiska följderna av att handlingsfriheten används på ett sådant skadligt sätt, både för offret och förövaren. Detta fullständiga helande kommer genom kraften i försoningen som hans älskade son Jesus Kristus utförde, som rättar till orättvisor. Tillsammans med fullständig omvändelse kan försoningen också göra det möjligt för förövaren att undvika det svåra straff som Herren påbjudit för sådana handlingar. Jag vittnar om att jag känner offer för svår misshandel som har framgångsrikt vandrat den svåra stigen mot fullständig lindring genom försoningens kraft. Efter att ha tagit hand om sina egna svårigheter genom sin tro på försoningens helande kraft, bad en ung kvinna som hade misshandlats svår av sin far om en intervju. Hon återvände tillsammans med ett äldre par. Jag såg att hon älskade dem djupt. Hon strålade av lycka. Hon började: Äldste Scott, det här är min far. Jag älskar honom. Han behöver ta itu med något som hände när jag var ung. Det är inte längre ett problem för mig. Kan du hjälpa honom? Vilken mäktig bekräftelse av frälsarens förmåga att hela. Hon led inte längre av följderna av övergreppet eftersom hon hade tillräcklig insikt i hans försoning, tillräcklig tro och lydde hans bud. När ni samvetsgrann studerar försoningen och utövar tro på att Jesus Kristus har makten att hela er, kan ni få samma välsignande lindring. Satan är upphovsmannen till alla destruktiva följder av övergrepp. Han har en ovanlig förmåga att leda en person in i återvändsgränder där lösningen på extremt svåra problem inte finns. Hans strategi är att separera den lidande själen från en lindring som en öm himmelske fader och en kärleksfull återlösare erbjuder. Om ni har utsatts för övergrepp så strävar Satan efter att övertala er om att det inte finns någon lösning. Men han vet mycket väl att det finns en. Satan inser att lindring kommer genom den osvikliga kärlek vår himmelske fader känner för vart och ett av sina barn. Han förstår också att helandets kraft finns inbäddad i Jesu Kristi försoning. Därför är hans strategi att göra allt han kan för att separera er från er fader och hans son. Låt inte Satan övertala er om att ni är bortom all hjälp. Satan använder sig av övergreppet för att underminera er självkänsla, förstöra er tillit till myndighetspersoner, skapa rädsla och förtvivlan. Övergreppet kan skada er förmåga att bilda hälsosamma relationer människor emellan. Ni måste tro på att alla dessa negativa följder kan åtgärdas. Annars håller det er borta från fullständig återhämtning. Satan strävar efter att stöta bort er från er fader genom att få er att tro att han älskar er. Så att han inte skulle ha låtit det hända. Inse att om ni känner det som om er fader i himmelska fader inte älskar er, så är det Satan som manipulerar er. Även när det känns mycket svårt att be, knäböj och be er fader i himlen att ge er förmågan att lita på honom och känna hans kärlek. Be om insikten om att hans son kan hela er genom sin nådefulla försoning. För att handlingsfriheten ska bevaras hindrar inte Herren personer att utöva den på fel sätt. Men han kommer att straffa dem för sådana handlingar om personen inte i sanning omvänder sig. Vår fader gav oss ett sätt att hela följden av handlingar som genom tvång, missbruk av myndighet eller rädsla för en annan berövar det som utsatts för misshandel deras handlingsfrihet. Ert helande påbörjas genom en barnalik tro på det oförändliga faktum att vår fader i himlen älskar er och har gett er ett sätt att få lindring. Hans älskade son Jesus Kristus gav sitt liv för att ni ska kunna helas. Men det finns ingen magisk medicin, ingen enkel balsam som skänker denna lindring, inte heller en enkel väg mot fullständig bot. Botemedel kräver en djup tro på Jesus Kristus och på hans oändliga förmåga att hela. Den grundar sig i en förståelse av läran och en fast beslutsamhet att följa den. Helandet kanske börjar med en hänsynsfull biskop eller statspresident. Vid allvarligt övergrepp kan professionell hjälp vara behövlig. Det finns många sätt att påbörja helandet på. Men kom ihåg att fullständig bot kommer genom frälsaren, Herren Jesus Kristus, vår mästare och återlösare. Tro på att om ni anstränger er kan hans perfekta, eviga och oändliga försoning hela det lidande som övergreppet orsakat. Det kanske tycks omöjligt, men med tiden kan den lindring ni får från frälsaren göra det möjligt för er att verkligen förlåta förövaren och till och med få er att tycka synd om honom eller henne. När ni kan förlåta övergreppet, lyft smärtans och hjärtesorgens börda. En börda som Satan försöker få er att behålla genom att uppmuntra er att hata förövaren. Det är en viktig del av helandets process, men om tanken på att förlåta är för smärtsam, så lägg den åt sidan tills ni har mer erfarenhet av frälsarens helande kraft i ert liv. Om ni utsätts för övergrepp nu eller har utsätts för det tidigare, tveka inte att söka hjälp. Ni har kanske hotat svårt eller är så rädda att ni inte vill berätta om övergreppet. Ha modet att göra något åt det idag. Sök stöd av någon ni litar på. Er biskop eller statspresident kan ge värdefulla råd och hjälpa er med civila myndigheter. Förklara hur ni blivit misshandlade och identifiera förövaren. Be om beskydd. Ert agerande kan hjälpa andra att undvika bli oskyldiga offer med påföljande lidande. Sök hjälp nu. Var inte rädda. För rädsla är ett verktyg Satan använder för att ni ska fortsätta lida. Herren hjälper er. Men ni måste söka denna hjälp. Kom ihåg att våldsverkare är skickliga på att skapa en offentlig mask av fromhet för att dölja sina föraktliga handlingar. Be om vägledning då ni söker efter hjälp. Ni kommer att finna stöd och är förvissade om att den perfekte domaren Jesus Kristus med sin fullständiga kunskap om detaljer kommer att hålla alla förövare ansvariga för varje orättfärdig handling. Med tiden kommer han att tillämpa rättvisans krav om inte sann omvändelse sker. Därför bör ni lämna straffet för misshandelsens diaboliska handlingar till civila och kyrkliga myndigheter. Nu vänder jag mig till förövarna som krossat en annan persons liv genom misshandel. Inse att ni behöver hjälp med ett beroende. Annars kommer ni att förgöra er. Ni kan inte övervinna det på egen hand. Ni behöver förmodligen specialiserad professionell hjälp. Jag vädjar till att söka räddning idag. Ni har förmodligen bedragit själva med den falska och temporära tron att ni med framgång har dolt er överträdelse från civila eller kyrkliga myndigheter. Var medveten om att Herren Jesus Kristus känner till era synder. Var medveten om att en dag på något sätt kommer era övergrepp att bli offentliga. Satan kommer att se till detta. Förenkla ert liv genom att ta stegen idag mot att rena er själ från sådan synd och ta straffen som krävs. Visa önskan att hela det lidande ni orsakat andra. Tala med er biskop eller statspresident. Era handlingar är så allvarliga att det kan krävas att ni genomgår civila och kyrkliga domstolar. Men sann omvändelse ger ljuv lättnad i form av förlåtelse, samvetsfrid och ett förnyat liv. Den skänker också lindring till den misshandlare och dennes familj. Ni befrias från ångerns börda och det anklagande tankar på den smärta och ångest ni orsakat andra. Ni kommer att få hjälp när ni beslutar er för att befria er från ert beroende genom omvändelse och andras stöd. Föräldrar, undervisa era barn på ett lämpliga sätt med finkänslighet om risken för övergrepp och hur man undviker dem. Lägg märke till varningssignaler som en plötslig förändring i barnets uppträdande kan vara ett tecken på problem. Var uppmärksamma på barns oroliga känslor och identifiera dess orsak. Till er som håller nycklarna som domare i Israel, försäkra er omsorgsfullt om att varje person som utsätts för övergrepp får tillbörlig hjälp. Kyrkans handbok och journumret som anges där är värdefulla resurser som vägledning för era kyrkliga åtgärder och samarbete med civila myndigheter. Övervaka noga deltagandet av alla personer som varit förövare. Inse att en förövare troligtvis inte kommer att erkänna sina fördärvliga handlingar. Sök andens ledning när ni känner att det är något som är fel. Be församlings- och stavsledare om hjälp att undvika tänkbara faror. Det är min bön att ni, vare sig ni misshandlas eller misshandlat, kommer att agera idag för att ta vara på den helande kraften i Jesu Kristi försoning. Jag vittnar om att er tro och lydnad är en garanti för att han hjälper er. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has.
Kära bröder och systrar, Herren har välsignat oss storligen idag. Vi har redan haft en historisk och fantastisk dag av konferens. Och vi påminner nu bröderna om det allmänna prästerumsmötet som börjar klockan 18 i konferenscentret ikväll. Tabernakelkörens utsändning i morgonbitti äger rum mellan 9:30 och 10. Söndagmorgens session följer direkt efter den utsändningen. Vi tackar den kombinerade kören från Brigham Young-universitetet för de vackra sånger de har framfört denna eftermiddag. Äldste L. Tom Perry, de 12 apostlarnas kvorum, är vår avslutande talare under den här sessionen. När han har talat sjunger kören: Led mig du, o Herre kär. Efter sången uppsänds avslutningsbönen av äldste Stanley G. Ellis i det 70-års korum. Äldste Perry.
The apostle Paul boldly declared.
Aposteln Paulus kungjorde djärvt: Jag skäms inte för evangelium. Det är en kraft som frälser var och en som tror. Samma djärvhet uppvisas av våra heltidsmissionärer som verkar i många delar av världen. I grund och botten är Jesu Kristi evangelium ett recept med 5 ingredienser för evigt liv. Låt oss för det första betänka vad vi kan bli om vi följer detta recept. Och sedan kan vi fundera över vad var och en av ingredienserna är. Vad vet vi om evigt liv? I Moses 1:39 får vi veta att Herrens verk och härlighet är att åväga bringa odödlighet och evigt liv. Av detta lär vi oss att odödlighet och evigt liv är 2 åtskilda och olika ting. Det eviga livets gåva som utlovas endast då vi vissa villkor följs är så mycket större än odödlighetens gåva. Äldste Bruce R. McConkie har sagt: Det eviga livet är inte benämning som endast syftar på ett framtida livs oändliga varaktighet. Odödlighet är att leva för evigt i det uppståndna tillståndet, och genom Guds nåd kommer alla människor att erhålla denna oändliga fortsättning av livet. Men endast det som åtlyder evangeliets lag i sin helhet kommer att ärva evigt liv. Det är den största av Guds gåvor, ty det är ett liv av samma slag, tillstånd och natur som Gud själv åtnjuter. Sålunda erhåller det som får det eviga livet upphöjelse. Det är söner till Gud, medarvingar till Kristus, medlemmar av den förstföddes kyrka. Det övervinner allting, har all makt, samt erhåller Faderns fullhet. Missionärernas uppgift, som det framställs på sidan 1 i Predika mitt evangelium, är att inbjuda andra att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta emot det återställda evangeliet genom att tro på Jesus Kristus och hans försoning, och omvända sig, döpas, ta emot den helige andens gåva och att hålla ut in till änden. Många kokböcker innehåller bilder på de perfekta rätter som lagas enligt recepten. Fullheten av matlagningsglädje. Dessa bilder är viktiga eftersom det hjälper oss att föreställa oss resultatet om vi till punkt och pricka följer anvisningar som framställs i receptet. Det är viktigt att börja med målet i åtanke. Men det mål som bilderna i kokböckerna framställer är ett mål som endast är möjligt om allting görs på rätt sätt. Om anvisningarna inte följs eller om en ingrediens utesluts eller felberäknas uppnås sällan den eftertraktade smaken eller utseendet. Bilden av den perfekta maträtten kan dock tjäna som motivation till ett nytt försök att skapa något som både är läckert och vackert. När vi tänker på det eviga livet, vilken bild dyker då upp i vårt sinne? Jag tror att om vi i våra sinnen skulle skapa en klar och sann bild av det eviga livet, skulle vi börja uppträda annorlunda. Vi skulle inte behöva knuffas på för att göra de många saker som syftar till att härda ut tilländen. Som att utföra våra hembesök, närvara våra möten, åka till templet, leva ett moraliskt rent liv, be våra böner eller läsa skrifterna. Vi skulle vilja göra alla dessa saker och mer eftersom vi inser att det förbereder oss för att komma till den plats vi längtar efter. Varför måste missionärernas uppgift börja med att hjälpa andra att få tro på Jesus Kristus och hans försoning? För att kunna ta emot Jesu Kristi evangelium måste man först ta emot honom, vars evangelium det är. Man måste förtrösta på frälsaren och det han undervisat oss om. Man måste tro att han har makt att hålla sina löften till oss i kraft av försoningen. När någon har tro på Jesus Kristus tar han eller hon emot och tillämpar hans försoning och hans lärdomar. Frälsaren undervisade sina lärjungar om sammanhanget mellan hans evangelium och hans jordiska verksamhet och försoning som det upptecknas i det 27 kapitlet i tredje Nefi, då han sade: Se, jag har givit eder mitt evangelium, och detta är det evangelium som jag har givit eder, att jag har kommit till världen för att göra min faders vilja, medan min fader har sänt mig. Den som omvänder sig och blir döpt i mitt namn skall bliva mättad. Och om han är ståndaktig intill änden, ska jag hålla honom skuldfri inför min fader den dag jag ska stå för att döma världen. Tro på Jesus Kristus och hans försoning vänder oss till honom. Världen lär oss att tro på det vi ser, men vår tro på Herren leder oss att tro så att vi kan se honom och Faderns plan för oss. Vår tro leder också till handling. Den leder till det åtagande och förändringar som förknippas med sann omvändelse. Som Amulek undervisade om i det 34 kapitlet i Alma. Sålunda kommer den stora och eviga återlösningsplanen endast den till godo som har tro till att omvända sig. Måtte därför Gud förläna eder, mina bröder, gåvan att utöva tro till omvändelse, så att i början åkalla hans heliga namn, och då vill han förbarma sig över eder. Ja, bedjen honom och med all kraft om barmhärtighet, ty han är mäktig att frälsa. Varför måste människor omvända sig innan de döps och mottar den helige anden? Herrens röst förkunnade för nefiterna att offerlagen var avskaffad, och sedan sade han: I skolan offra ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande till offer åt mig. Den som kommer till mig med ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande ska jag döpa med eld och med den heliga anden. Samma villkor tas upp i kapitel 20 i Läran för bunden, i en vers vi ofta använder för att definiera kravet för dop. Vers 37 fastslår: Alla som ödmjukar sig inför Gud och önskar bliva döpta och komma fram med förkrossat hjärta och bedrövad själ och vittnar inför församlingen att de verkligen har omvänt sig från sina synder och är villiga att ikläda sig Jesu Kristi namn och är beslutna att tjäna honom in till änden. Det har varit mottaget av Kristi ande, skola genom dop upptagelse i hans kyrka. Dessa verser lär ut grundläggande lärdomar om hur man omvänder sig till naturen för att motta den heliga anden. För det andra får vi veta att man måste vittna inför kyrkan eller en kyrkans representant att man omvänt sig från sina synder. Slutligen inser att vi inser att omvändelse, som är en reningsprocess, föregår dopet, som är en renande förrättan som förbereder en person för att ta emot den heliga anden. Den heliga anden är den tredje medlemmen i gudomen. Den heliga andens gåva är endast tillgänglig för dem som renats genom omvändelse från världens synder. Varför måste vi döpas och ta emot den heliga anden? Orson F. Whitney undervisade: Dopet är tvåfaldigt och har en dubbel uppgift att utföra. Det renar inte bara, det upplyser själen. Åskådliggör det som hör Gud till i det förgångna, nuet och i framtiden och förlänar ett starkt vittnesbörd om sanningen. Själen som renats från synd har egenskapen att kunna åtnjuta den heliga andens ständiga inflytande, vilket inte bor i orena tabernakel. Dopet i vatten påbörjar verket av rening och upplysning. Dopet av ande fullbordar det. Dopets förrättning genom vatten och ande beskrivs som en port av Nefi. Varför är dopet en port? Därför att det är en förrättning som symboliserar inträdet i ett heligt och bindande förbund mellan Gud och människa. Människan lovar att försaka världen, att älska och tjäna sina medmänniskor, besöka de faderlösa och änkorna i deras nöd, förkunna frid, predika evangeliet, tjäna Herren och hålla hans bud. Herren lovar att utgjuta sin ande över oss i rikligare mått och återlösa sina heliga både timligt och andligt. Räkna in dem i den första uppståndelsen och erbjuda evigt liv. Dop och mottagandet av den heliga anden är det påbjudna sättet att inträda på den raka och smala stigen till evigt liv. Enligt aposteln Paulus symboliserar dopet även vår nedstigning i en grav av vatten från vilken vi uppstår med det nya livet i Kristus. Dopets förrättning symboliserar Kristi död och uppståndelse. Vi dör med honom så att vi kan leva med honom. I detta avseende är dopet den första frälsande förrättningen, och mottagandet av den heliga anden hjälper var och en av oss att sträva framåt och härda ut till änden. Hur härdar vi ut in till änden? Att härda ut till änden kräver trofasthet in till änden, som i Paulus fall. Vilken sa det till Timoteus? Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Detta är uppenbarligen inte en enkel uppgift. Den är menad att vara svår, krävande och slutligen renande, då vi förbereder oss för att återvända och leva med vår Fader i himmelen och få eviga välsignelser. Att härda ut till änden är definitivt inte ett gör-det-själv-projekt. För det första kräver det frälsarens återlösande kraft. Vi kan inte återvända till vår himmelske faders närhet om vi inte är rena, och därför måste vi fortsätta att omvända oss. I bästa fall omvänder vi oss allt eftersom, men vi måste också närvara vid sakramentsmötet varje vecka för att ta del av sakramentet och förnya våra dopsförbund. För det andra, för att vi ska kunna härda ut i änden krävs den heliga anden som både vägleder och helgar oss. För det tredje måste vi ha del i en gemenskap av heliga och tjäna och bli betjänade av våra bröder och systrar i evangeliet. I och med dopet blir vi en lem i Kristi kropp. Var och en av oss har en uppgift. Var och en av oss är viktig. Men för att lyckas måste vi vara förenade med vår frälsare. För det fjärde måste vi dela med oss av evangeliet till andra. Löftena i samband med att föra om så blott en enda själ till Herren är grundläggande och eviga. Därtill kommer att evangeliet av naturen rotar sig djupare hos dem som ofta delar med sig av det. Slutligen måste vi alltid upprätthålla tron och hoppet till Kristus för att härda ut till änden. Bön, fasta och skriftläsning är några av de många sätt vi gör det på. Dessa vanor befäster oss mot motståndarens utstuderande ränker och glödande pilar. Jag älskar Jesu Kristi evangelium, för det fastställer sättet varpå vi kan ta del av evangeliets frukt, uppleva en mycket stora glädje som endast det kan åväga bringa, och sättet varpå vi kan härda ut till änden trots det dödliga livets alla prövningar. Evangeliet lär oss allt det vi behöver veta för att kunna återvända och leva med vår kärleksfulla himmelske Fader som uppståndna, förhärligade varelser. Må vi alla i vårt sinne bevara visionen av evigt liv och må vi flitigt följa receptet på evigt liv, vilket är Jesu Kristi evangelium. Må vi härda ut till änden. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen.
We thrill, Father, with thee.
Vi gläds, Fader, över kallandet och inröstningen av vår profet. och hans rådgivare. Vi älskar dem och vi stödjer dem. Hjälp oss, Fader, att tjäna tillsammans med dem. Fader, vi förundras över ditt rikes tillväxt så som den rapporterats. Och vi önskar att vara en del av detta stora verk. Vi vill hjälpa till. Gode Fader, lär oss genom den heliga anden och hjälp oss förstå och inse hur vi kan bli redskap i dina händer och hjälp oss, Fader, att göra vår del. Vi är tacksamma för denna den heliga andens underbara gåva. Vi är tacksamma för förmånen att få egna vittnesbörd. Vi älskar dig och önskar av hjärtat att ledas av dig. Vi tackar dig nu för vår frälsare, för hans stora kärlek, för hans underbara försoning och för hans föredöme. Hjälp oss hjälpa andra att känna till och lära känna sanningen om vår frälsare Jesus Kristus. Vi tackar dig för denna konferens, det råd vi fått. Vi önskar bli bättre människor. Hjälp oss handla under ledning av det som vi har mottagit här. Och detta säger vi i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 178th annual.
Detta var en utsändning från den 178:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Körsången framfördes av en kombinerad kör från Brigham Young universitetet. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.